kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker. Det är andra Korintherbrevet vi lyssnar till och det är del 5. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30.
Ja, vi är samlade till bibelförklaring och vi har ju börjat på andra Korintherbrevet. Jag tror vi har gjort några timmar här och kommit till första kapitlet, vers 18. Vi ska sätta oss in, vi ska återknyta det till förra gången, men vi ska be först. Herre, så tackar vi dig för att du är närvarande. Vi tackar dig för att du är aldrig långt borta när vi vänder oss till dig. Du är omedelbart i vår närhet. Här nu önskar vi att du ska tala till oss genom ditt ord. Herre, tack för att vi har tillgång till ditt ord. Och tack för att du har utgjutit din helige ande över oss så att vi kan inte bara förstå utan vi kan också bli befästade och smorda i ditt ord. Vi kan bli utrustade. Vi får näring utav ditt ord och utav din helige ande. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, som sagt, vers 17, det var ju så här att vi talar ju om att de 9 första kapitlen är som en huvuddel. Det är 2 huvuddelar, för sen är det kapitel 10 till och med 13, alltså resten av brevet. Men de här 9 kapitlen kan ju i sin tur delas in i några större avsnitt, 3 större avsnitt. Och i det första större avsnittet som är från kapitel 1, vers 12. Innan är det ju inledning mest, men sen i vers 12 börjar det. Paulus ändrade resplaner till och med kapitel 2, vers 13. Så långt hinner vi väl knappast idag, men ändå till och med 2 kapitel 13. Den första tredjedelen, så att säga, utav den första huvuddelen, där knyter Paulus an till situationen. Situationen i Korint är ju mycket speciell. Och jag drar inte det en gång till, utan det kommer att komma fram här också under den här stunden som vi nu har tillsammans. Och även fortsättningsvis. Så det är ju en grannlaga uppgift att knyta an till församlingen där. Man har ju kommit riktigt, riktigt på kant med församlingen i Korint. Eller ska vi säga att församlingen där har kommit på kant med Paulus. Vi tittade på det förra gången när Paulus började försvara sig, eller förklara rättare sagt, hur han tänker kring det hela. Och det är ju inte helt enkelt. Jag sa det förra gången också, att jag märker på mig själv att jag upprepar både 2, 3 och 4 gånger samma sak. Och jag ska säga det strax en 50 gång i sådana fall. Och det behövs, därför att det är så ovant tankemönster. Och vi måste få det här bibliska tankemönstret som, låt mig få säga i all korthet, som är detta att vi är intagna i Kristus. Och det här låter så självklart för er så att det är väl inget märkvärdigt alls, tänker ni. Men då förtydliga genom att säga, vi är intagna i Kristus med allt vad vi är och allt vad vi har. Det vill säga allt det som hör till våra begåvningar, talanger, fördelar, men också allt som är negativt i vårt liv. Alla synder, alla tillkortakommanden, det är också intaget i Kristus. Vi är intagna helt och fullt i Kristus. Och därför så måste det vara så också att det som vi uttrycker i slarvet, det som vi råkar ut för under livet, det som vi är med om, omständigheter som går oss emot eller sånt som talar för oss, spelar ingen roll. Allt det där räknas också in i Kristus perspektivet. Det betyder att när vi ser på vår omgivning så ser vi utifrån Kristus. Vi säger ibland att vi ser med hans ögon. Ja, det är en sak att säga det, men en annan sak att våga tro det och våga leva det också när omständigheterna säger någonting annat. Paulus hade ändrat sina resplaner. Och församlingen i Korint, de var kritiska mot honom för de tyckte att de kan inte hålla på att ändra hit och dit och så. Alltså rent mänskligt. Paulus säger, ja men ni ska inte haka upp er på det. För allting är ju intaget i Kristus. Och i Kristus så är det som så att där har alla löften fått sitt ja. Hos Kristus finns inget hattande, det är inget tvivel, det är ingen delaktighet, alltså ingen åtskillnad mellan saker och ting så att jag blir nej och nej blir jag, utan i Kristus är allting trofasthet. Och vi är intagna i Kristus också med våra brister. Om jag har ändrat mina resplaner och det har varit ofördelaktigt för er, så är det också intaget i Kristus. Och ni måste se detta som intaget i Kristus. Och inte stanna kvar på ett mänskligt nivå. Där man bara tycker att ja, det var fel. Du skulle ha gjort på det sättet. Du skulle ha gjort annorlunda. Vi kan inte lita på dig. Ni måste också lära er att tro på Gud. Och tro på att allting är intaget i Kristus. Och så har Paulus alltså tagit det här mänskliga tillkortakommandet, de här förändrade resplanerna, för att vara konkret, det var säkert andra saker som han kritiserades för också. Han har lyft upp det på en annan nivå. Och det har han inte gjort bara för att försvara sig själv, utan det är hans världsbild. Och det borde vara, eller skulle kunna vara, ja, borde vara också vår världsbild. Vi lever ju i Kristus. Jag är korsfäst för världen och världen är korsfäst för mig. Jag har bara ett liv och det lever jag i relation till Gud genom Jesus Kristus. Och allting, det må vara gott eller ont, framgång eller motgång, ser jag med Kristi ögon eller intaget i Kristus. Och det här gör ju att när det här landar i våra hjärtan och i vårt sätt att tänka och vara, så förvandlas ju vår världsbild, vår förståelse av omvärlden förvandlas. Vi ser allting i Kristus. Och det här försöker då Paulus förklara för dem. Och jag tror att han lyckas. Nu var ju korintierna var ju inte så där skolade i Gamla testamentet. För det här var ju mest hedna kristna. Så att de hade ju säkerligen svårt med det här. Men Paulus, han förklarar det. Och det är möjligt att det är så för oss som inte tänker som Paulus. Eller som inte ser det, har den här bibliska världsbilden. Att det är som Petrus skriver om Paulus. Att en del som han skriver i sina brev är svårt att förstå. Ni känner igen den där versen i Petrusbrevet. Ja, det var ovant. Och jag är den första att erkänna att jag har fått läsa, om inte just inför den här gången, men genom åren, fått läsa vissa stycken liksom många gånger och sagt, herre, det här förstår jag inte. Men om vi tränger in i Guds ord och framförallt om vi accepterar Guds ord, försöker förstå det och ta emot det, så kommer vi också att förstå det mer och mer. Och vi kommer att mogna som kristna. I vårt sätt att tänka och vårt sätt att vara. Inte på det sättet att vi kommer att bli långt ifrån felfria. Vi kommer inte bli bättre människor i moralisk mening är nödvändigt. Men allt det som vi lever med ser vi på ett annat sätt. Och då ligger ju kritiken så här. Och jag skulle kunna tänka mig att de som lyssnar på det som jag säger nu skulle kunna tänka så här. Jaha, Håkan, ser du så på dig själv, då är du liksom för mer än någon annan. Då säger jag så här. Är inte du också en kristen? Är det inte din skyldighet att se mig på det sättet? Det är inte frågan om hur jag uppfattar mig själv eller att det skulle vara märkvärdigt. Vänd på det. Hur uppfattar du mig? Ser du Kristus i mig? Eller ser du bara mina svagheter och tillkortakommanden? Och om du ser mina svagheter och tillkortakommanden, så måste du väl förstå att det också är intaget i Kristus. Jag lever med dem inför Kristus. Och vi behöver se varandra med Kristi ögon. Det här är vi inte riktigt tränade i, vågar jag påstå. Men vi kan växa, vi kan mogna i de här tankarna. Och plötsligt så är det om Paulus hade ändrat sina resplaner eller om han inte hade gjort det. Det är en relevant fråga. För faktum föreligger. Han kom inte som det var planerat. Men det är inget problem. Därför det är upptaget i ett annat sätt att förstå världen och förstå det som händer. Och det som händer är att Gud alltid är nåderik, alltid är förlåtande, alltid upprättande, alltid barmhärtig, alltid har en avsikt med det som sker, alltid låter saker och ting samverka till det bästa för de som älskar honom. Han har sagt sitt ja till alla sina löften i Kristus. Och så skulle vi se, inte bara på honom, på Kristus, utan också se på oss själva och på varandra som är i Kristus. Så Paulus tänker aldrig på sig själv som skild ifrån Kristus. Ungefär som att, oj, nu har jag syndat och nu är jag skild från Kristus. Nu gäller det att skynda tillbaka in i Kristus. Och så åker man där fram och tillbaka. Så tänker han aldrig. Han tänker att han är i Kristus hela tiden. Också med sina brister. Och det här tror jag man kan se också som ett kärnbudskap, som en kärntanke också i skriften, alltså i det vi kallar Gamla testamentet. För där så säger ju Herren, hör Israel, Herren vår Gud. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela din kraft, med allt vad du äger och har. Hela ditt hjärta, säger rabbinen, det är både det goda och det onda. Det är både det goda och det onda. Allting är intaget. Du ska älska honom helt och fullt. Och vi har det, om en som är rest, ibland obegriplig rest för många, också i vår kristna tradition. Därför där har vi inte bara trosbekännelse, utan vi har syndabekännelsen. Både syndabekännelse och bekännelse, det är två sidor av samma bekännelse. Bekännelsen att vi tillhör Kristus. Så vi skulle behöva höra mycket mer om det här. Vi skulle behöva ändra vårt sätt att tänka. Och om det nu är så som jag säger här, då kan vi se här, vi har det i vers 20. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja, därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Så när man lever som jag försöker säga nu då, så blir Gud ärad. Versarna 18 till och med 22, det var där vi slutade förra gången. De är närmast som en teologisk parentes. Alltså nu lämnar Paulus det här med de här ändrade resplanerna och så försöker han förklara just det här som jag har försökt att förklara också. Kanske ska läsa den där parentesen eller den där teologiska utvikningen i sin helhet. Alltså från vers 18. Så sant Gud är trofast. Vårt budskap till er är inte ja och nej. Ty Guds son Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timotius, han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Så det här budskapet, evangeliets budskap, det har ju nått ut till korintierna i Korint. De har tagit emot det. Men när de tog emot budskapet ifrån Gud, då tog de emot det igenom Paulus. Och det betyder att de måste ta emot inte bara budskapet, utan de måste ta emot budbäraren, måste ta emot Paulus också. För utan Paulus hade de inte fått budskapet. Så budskapet och Paulus är förenade, det är ett och detsamma. Tar man emot budskapet så tar man också emot Guds förkunnare och Guds utsände. Även om den personen naturligtvis är ofullkomlig. Men den personen kommer ifrån Gud. Och därför kan de inte kritisera Paulus. När Paulus säger så här, det är lite dubbeltydigt, men det står så här. Ska vi se här. Jo, det är i vers 18. Vårt budskap till er är inte ja och nej. Vårt budskap till er. De där orden, vårt budskap till er, är dubbeltydigt i den meningen att det kan tydligen dels syfta på det budskap som Paulus gav dem i slutet på första Korintherbrevet när han talade om sina resplaner. Det som han inte höll alltså. Vårt budskap, våra resplaner som vi förmedlade till er. Men det kan också betyda det budskap, alltså det evangelium som vi förkunnade för er. Det kan syfta på båda de här sakerna. Och jag vet inte om det är medvetet hos Paulus. Förmodligen är det väl det. Han gör ingen skillnad på det. Han gör ingen skillnad på om det handlar om evangelium som han ger till dem eller om det är resplaner som sedan visar sig inte stämma som han ger till dem. För i båda fallen så gör han det med rent samvete inför Gud. I båda fallen så talar han utifrån sin övertygelse och är ärlig och vill. Han lurar dem ju inte. Han det kanske uppfattade så, men det var inte det som var tanken. Han talade om hur han skulle resa. Och i båda fallen så är korintierna skyldiga att tacka Gud för att han har sänt Paulus. Så alltihopa är liksom lyftat upp ifrån den här mänskliga ofullkomliga nivån till ett liv i Kristus. Och det här är helt andra dimensioner. Jag hoppas att ni får med det här nu, därför att jag kan inte säga det fler gånger nu eller förklara det tydligare. Men då tar i vers 21 och 22 så stryker Paulus under det här med hjälp av fyra particip. Han talar om vad Gud gör för oss och han talar om det på fyra olika sätt. Gud gör fyra saker för oss. Gud befäster oss och er i Kristus, det är det första. Och han har smort oss, det är det andra. Och han har även satt sitt sigill på oss, det är det tredje. Och han har gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Så fyra stycken saker som Gud har gjort för oss stryker under det som Paulus vill ha sagt. Och det första participet, den som befäster oss och er i Kristus, det är Gud. Det står i presens, det vill säga det är någonting som Gud gör hela tiden. Alltså Guds riktning i ditt och mitt liv. Guds sätt att helga dig och mig, det är att han alltid befäster oss i Kristus. Det är aldrig så att han skjuter oss ifrån Kristus. Utan han befäster oss i Kristus hela tiden. Det i Galaterbrevet 3:27 så står det att vi har alla blivit döpta in i Kristus Jesus och vi har blivit iklädda Kristus Jesus. Eller i Romarbrevet 6:3 där skriver Paulus, ni vet väl att ni har blivit döpta till Kristus. Det är det som har skett. Och det är detta som Gud befäster. Inte så att vi behöver döpas varje dag, men han befäster oss, han tar in oss. Det är den riktningen hela tiden. Och så måste korinterna tänka och förstå också. Att Paulus, han agerar inte bort ifrån Kristus eller söker sig bort ifrån Kristus, utan Paulus befästs ju i Kristus hela tiden. Och det borde korintierna också, det borde ske med dem också, ska också befästas i Kristus. Så både Paulus och korintierna och du och jag, vi kommer befästas, vi kommer in i Kristus hela tiden. Hela tiden, hela tiden. Det betyder inte att vi inte kan göra fel. Eller att vi kan komma till korta, eller att vi kan bli sjuka, eller att vi kan göra det som inte är Guds vilja. Men om vi gör det som inte är Guds vilja, så är det fortfarande i Kristus. Och det är fortfarande i den meningen i Guds vilja. Så det är det som pågår. Och det andra participet, där säger Paulus att Gud har smort oss. Och där står det inte i presus utan i auristus. Det vill säga, det här är en avslutad handling. Gud har, när han har införlivat oss i Kristus, vilket sker hela tiden, då är anden utgjuten över oss. Det är en källa som du har tillgång till, som vi hörde i söndags. I söndags var det ju livets källa, som den här veckan är livets källa som är temat. Den källan har du tillgång till hela tiden. Det är inte så att om du har gjort bort det på förmiddagen så är det inte källan tillgänglig förrän du har bett om förlåtelse nästa gudstjänst. Nej, så är det inte. Utan den är ständigt närvarande och ständigt möjlighet. Att så fort du vänder dig till Kristus så är källan där. Behövs inte några särskilda ritualer för att komma dit. Utan vi är införlivade i Kristus och han har smort oss. Det finns ett antal bibelställen som jag tycker vi kan ta oss tid och titta på det. Första Samuelsboken, det här med smörjelsen. Är beskriven. Och det första är första Samuelsboken 16:13. Där handlar det om David som smörjs till kung utav profeten Samuel. Och vi läser inte hela sammanhanget och lägger ut det, utan tar bara själva versen, alltså vers 13. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Det här skedde en gång. Han smorde honom och det kan inte bli ogjort sen. Utan det finns där. Titta i Jesaja 61. Jesaja 61, ett känt bibelställe. Som handlar om vad som ska hända. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren. Och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla. Ja, så vi behöver inte läsa alltihopa, men Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Det är ju det som kommer igen sedan vid Jesu dop. För när Jesus döps och kommer upp ur vattnet så står det att då kom anden över honom så som en duva. Han smordes med anden. Och när han sedan i Lukas 3 jag tänker på. När han sedan i fjärde kapitlet börjar sin offentliga gärning med predikan i synagogan, så får han ju en textrulle som han ska läsa ur. Och då läser han just det där ur Jesaja 61. Och så säger han, idag har detta skriftens ord gått i fullbordan inför era öron. Alltså anden är över honom. Det är fullbordandet äger rum idag. Varje dag äger det rum. Apostlagärningarna 10:38. Jag tror vi ska ta de här bibelställningarna ett par till. Apostlagärningarna 10. Där predikar ju Petrus i Cornelius hus. Och i vers 38 så har han kommit så långt i predikan så han talar om Jesus och om hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty Gud var med honom. Ty Gud var med honom. Så kan vi också se, vi är ju i Kristus. Gud är med oss. Gud är med mig, Gud är med oss. Alltid. Och det här är någonting som vi behöver bejaka till vardags. Och som vi kanske extra mycket behöver bejaka just när det är motgångar och svårt. Ta första Johannesbrevet också, så får bli det sista nu då. Första Johannesbrev. Det står också om smörjelsen. Kapitel 2, vers 20. Ni har en smörjelse från den helige. Men det står ju det jag säger. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Och i vers 27. Vad er beträffar så förbli i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Och då kanske ni, någon tänker som lyssnar till det här. Ja, men då behöver inte vi lyssna på dig, Håkan. Nej, det kan man ju säga. Ni behöver lyssna till den helige ande och till smörjelsen. Men hur går det till då? Ja, hur gick det till för Korintierna? Gud sände Paulus. Alltså Gud använder ju människor, ofullkomliga människor. Och nu råkar det vara så att det är min kallelse och uppgift att undervisa. Och då gör jag det. Men ni behöver ta emot smörjelsen som kommer ifrån Gud. Och ni behöver betrakta mig så som sänd av Gud. Och ni behöver ta emot mig också i min ofullkomlighet. För bara där kan vi mötas i Kristus. Och det här går ju åt båda hållen. Det är inte det att någon speciellt med mig eller med någon förkunnare, utan det här gäller ju för alla kristna. Hur vi ser på varandra. Jag ser er på samma sätt. Den här smörjelsen, det här sättet att vara under den helige ande är någonting som finns där hela tiden hos Paulus och som finns också hos oss. Tillbaka då till det tredje participet i vers 22. Där står att Gud har satt sitt sigill på oss. Och det betyder att han har stämplat oss, han har märkt oss. Han har gjort oss till sina tillhörigheter. Alltså vi tillhör honom. Och man brukar tala om, när vi undervisar om dopet, så talar man om att där sätter Gud sitt vattenstämpel på oss. Han skriver sitt namn på oss. Jag vet Eva Spångberg som ni kände väl så länge hon levde. Hon sa ju ofta det när hon talade om sin identitet. Så sa hon alltid, jag är Eva. Alltså först är det, Guds namn är ju jag är. Och sen kommer vi i Gud efter honom. Vi är märkta med jag är. Jag är Håkan. Jag är Eva. Jag är i Kristus. Vi tillhör honom. Och du kan titta också, vi kan ta Efesierbrevets första kapitel. Där står nämligen Efesierbrevet 1, vers 13. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Det kommer igen i fjärde kapitlet i vers 30. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill. för förlossningens dag. Och sen vidare då tillbaka i vers 22 så finns det ett fjärde particip. Paulus säger att Gud har gett oss en handpenning i våra hjärtan. Eller en borgen som det stod på den gamla översättningen. Alltså det finns en förskottsbetalning som är erlagd när Gud har friköpt dig. Och den där förskottsbetalningen, den är ju en garanti för fortsättningen. Alltså den helige ande är ju en eskatologisk enhet. Alltså den helige ande, det är ju saligheten, det är ju himlen. Så när du får del utav den helige ande, då får du del av saligheten. Du får del av det himmelska livet här och nu. Men du är också delaktig i det himmelska livet, fast vi inte är fullkomnade. Vi är inte i saligheten ännu, men vi kommer dit. Det ska bli underbart att få komma dit. Att få vara där, få fulländas. Att få bli befriad från allt det där som hela tiden hindrar oss och stör oss och kringränner oss på olika sätt. Och vi blir helt upptagna i Kristus. Det är vad som väntar oss. Den helige ande är en handpenning i våra hjärtan. Som väcker längtan och tro i våra liv. Alla de här fyra participen, de här fyra sakerna som Gud har gjort för oss och gör för oss. Det är Paulus sätt att stryka under hur viktigt det är att vi ser, betraktar allting så som varande i Kristus. Gud själv befäster oss, smörjer oss, har satt sitt gill på oss och gett oss anden för att hjälpa oss att förstå det här och att leva på det här sättet. För att hjälpa oss att identifiera oss med livet i Kristus. Man kan nästan säga, som jag har skrivit här avslutningsvis, att Paulus närmast har överbetonat det han vill ha sagt. Alltså så mån är han om att de ska förstå det. Att de ska kunna säga sitt amen till Guds evangelium, till livet i Kristus och till Paulus resplaner, även om de blir ändrade. Så praktiskt. Så läser vi vidare i vers 23 till och med andra kapitlet, vers 2. Jag för min del tar Gud till vittne att det var för att skona er som jag inte längre kom till Korint. Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje eftersom ni står fasta i tron. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte komma och göra er bedrövade igen. Om jag bedrövar er, vem gör då mig glad om inte just den som jag har bedrövat? Alltså nu får vi veta skälet till varför Paulus inte kom till Korint. Han kom inte till Korint därför att han ville inte bedröva dem. Göra dem ledsna. Därför stannar han hemma. Hans uppgift som en Jesu Kristi apostel och som en förkunnare, det är att komma till Korint och ge dem glädje. Men han kunde inte göra det. Därför att det fanns så pass mycket i församlingen i Korint som var ouppklarat. Det fanns så mycket kritik mot Paulus som var ouppklarat, som inte var utrett. Så att om han hade kommit dit så hade de inte blivit glada. Och han själv hade inte blivit glad heller. Därför ändrar han sina resplaner. Och så säger han, det är lite märkligt den där vers 1 och 2 där i inledningen på andra kapitlet. Om jag kommer dit glad i hågen och så blir ni bedrövade. då kommer er bedrövelse att komma tillbaka till mig. Då blir jag också ledsen. Om jag har bedrövat er, hur ska ni då kunna glädja mig? Vi kommer bli bedrövade båda två. Och så stannar han alltså hemma. Och när han har sagt då i vers 24. Eller han säger i vers 24. Att han och Silvanus och Timotheus som det handlade om. De vill inte vara herrar över er tro. Så det var inte så att de skulle komma till Korint och mästra korintierna. Utan avsikten var ju att de skulle komma till er glädje, som det står. Och det var just det de inte kunde. När han använder ordet glädje, då måste du återigen förstå det här som ett eskatologiskt ord. Alltså det är den himmelska glädjen det handlar om. Han kommer ju inte dit bara för att de ska tycka, åh vad roligt att du kommer och dunka honom i ryggen och nu ska vi ha en trevlig stund tillsammans. Det är inte den glädjen. Utan Paulus, han lever i en gränslös glädje, en salighet i Kristus. Denna eskatologiska glädje, gränslösa glädje, den vill han ha med sig. Han vill ge välsignelsen ifrån Gud till dem. Men det var just det som inte fungerar. Jag tänker på ett ställe, jag tror jag ska läsa två ställen för, eller tre kanske till och med. Romarbrevet 14:17, det är ett av mina favoritbibelställen. Och jag vill ha med det här nu därför att det är så viktigt, tror jag, för oss att förstå och börja tänka på att det är den himmelska glädjen, det är det eviga livet och saligheten som vi är delaktiga utav här i tiden. Livet i den helige ande handlar om att leva himlen på jorden. Guds rike, står det i Romarbrevet 14:17, består inte i mat och dryck utan i frid, glädje och rättfärdighet i den helige ande. Så när vi talar om att leva ett kristet liv, så handlar det inte om att gå i kyrkan eller ens läsa Bibeln, utan det handlar om att leva i frid, himmelsk glädje, himmelsk rättfärdighet. Det är livet i Kristus. Inget mindre. Titta också i 15 kapitlet, Romarbrevet 15. Där står i vers 13. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Det är det himmelska livet. Det är livet i Kristus. Och Paulus lever det här i överflödande mått. Och det är det som han vill att gemenskapen ska reflektera. Det är det han vill förmedla genom sitt ord och genom sitt liv, sin livsstil. Jag har också skrivit upp Filipperbrevet 1:25. Där står: och då jag är övertygad om det, vet jag att jag ska leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Att han ska fortsätta att förmedla det kristna livet. Plötsligt, som ni märker, så blir det kristna livet, det blir väldigt, dess kärna är ju det himmelska livet. Och hur skulle det kunna vara på annat sätt? Vers 2 då i andra kapitlet. Vi går tillbaka där. Andra kapitlet, andra Korintierbrevet, andra kapitlet, vers 2. Om jag bedrövar er, vem gör då mig glad om inte just den som jag har bedrövat? Alltså det är ju lite krångligt, minst sagt. Och då visar det sig att det är inte så helt enkelt att översätta det där. Och Hans Johansson då, som har skrivit den kommentaren som jag har läst i första hand, han diskuterar översättningen Och så slutar han med att rekommendera David Hedegårds översättning. Och då står det så här i David Hedegårds översättning. Paulus skriver: ty om jag vållar er sorg, vem har jag sedan som kan bereda mig glädje? Bo Hjerts översättning tycker jag om möjligt är ännu bättre. Han har översatt på ett liknande sätt, men han har gjort versen till två frågor. Och det är de här två frågorna. Vem ska göra mig glad? Den som jag har bedrövat? Frågetecken. Så, Paulus reste med andra ord aldrig till Korint. Och vad var det som hände sen då? Jo, det som hände sen på senvåren år 55. Det var att Timoteus som var i Korint kom till Efesus där Paulus var. Och Paulus fick då höra om allt eländet. Och han blir så upprörd, kanske man skulle kunna säga. Så han gör en snabb visit till Korint. Han åker omedelbart till Korint. Men det var oplanerat. Alltså den rutt som han egentligen hade tänkt att göra, det var ju den han ställde in. Sen när Timoteus kom och berättade vad som hade hänt eller hur läget var i Korint, då blev han så upprörd, så då åker han gör en snabb visit till Korint och det blir ett fiasko utan like. Precis det som Paulus inte ville skulle hända hände också. De tog inte emot honom. Det var öppna uppträden och han lämnade dem i en oförsonlig situation. När han åker sen tillbaka till Efesus, fylld av sorg, skriver han det så kallade tårebrevet. Och det tårebrevet, det syftar till två saker. Det syftar dels till att han inte vill att de ska vara bedrövade. Och det syftar dels till att han vill förklara att han trots allt älskar dem helt och fullt. Det där så kallade tårebrevet, det föll i god jord. De var lika bedrövade i Korint som Paulus var när han åkte därifrån. Och när de fick tårebrevet så mjuknade de. Och på plats var också Titus i Korint. Så Titus kan vittna om vad som hände och hur de tog emot det här i Korint. Det som hände i Efesus när tårebrevet var skickat, det var att Paulus ville bege sig upp till Troas, för Gud hade öppnat en dörr för honom. Men, som det står, han hade inte ro i sin ande. Han var ängslig för det som hände i Korint. Och därför så begav han sig över från Troas till Makedonien. Och han skriver att han väntar och längtar efter att Titus ska komma till honom. Och Titus, som har tagit emot tårebrevet och sett hur det har fallit i god jord, han reser upp till Makedonien och träffar Paulus och Timoteus som är med också i Makedonien. Och kommer med goda nyheter. Så är Paulus, som har tagit emot tårebrevet. Den där mannen som har begått orätt har omvänt sig. Församlingen har mjuknat. De önskar att du kommer och hälsa på. Paulus blir jätteglad och då skriver han andra Korintsebrevet. Det som vi har här. Så det är vad som hände. Om vi får följa det som vi har talat om tidigare. Ni känner igen det som jag målade upp nu. Men när man hör det första gången och så är det inte helt enkelt att få alla pusselbitarna på plats. Men det kommer igen. Det kommer igen sen ytterligare något kapitel framåt. Så kommer ni att se mer och mer vad som egentligen hände. Och så kommer då skriver han det här andra Korintsebrevet. Och så kommer han till andra kapitlet, vers 3. Då läser vi där. Egentligen skulle vi läsa från vers 3 till och med vers 11, men det blir för långt stycke så jag tar bara vers 3 och 4 först. Jag skrev som jag gjorde, alltså tårebrevet, för att jag inte skulle bli bedrövad vid min ankomst genom dem som borde glädja mig. Jag är nämligen övertygad om att min glädje är allas er glädje. Alltså det är ju glädjen är ju ett tillstånd i Kristus. Så det som är Paulus glädje måste vara Korintiernas glädje. Det är samma eskatologiska glädje som de är delaktiga av. Det var i djup nöd och ångest under många tårar som jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Jag tror vi kan läsa vidare, alltså vers 5. Om en viss person har orsakat sorg så är det inte mig han har bedrövat utan er alla i viss mån, för att inte säga för mycket. Det räcker med den bestraffning han har fått av de flesta. Nu bör ni istället förlåta och trösta honom så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. När jag skrev till er var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte. För att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till. Nu är det så här att den här händelsen som vi inte riktigt vet vad den är, fast ni kommer få en tydligare bild här sen, och om inte den här timmen så nästa timme. Måste alla komma. För då blir upplösningen på det här. Men det som har hänt är ju tydligen att någon i Korint har begått en orätt som har skadat mot Paulus, som har skadat Paulus, men inte bara Paulus, eller kanske ens i första hand Paulus, utan hela den gemenskap som finns i Korint. Vi vet inte vem mannen är, vi vet inte vad orätten består i, men någonting har hänt som gör att situationen är som den är. Det här kommer Paulus tillbaka till i 7:e kapitlet. Och därför så skulle jag vilja att ni slår upp 7:e kapitlet. Därför att om vi läser 7:e kapitlet från vers 6 eller 7, så får vi en kompletterande bild till det som jag nyss läste. Och så får man lägga ihop de här två ställena så får vi en lite fylligare bild. Här ser ni i vers 6 att Titus har kommit och han har satt sig nu Paulus och skrivit andra Korintherbrevet. Och han skriver i vers 7 att Titus fick tröst hos korintierna. Och Titus berättade i vers 7 för oss om er längtan, om er klagan och er iver för mitt bästa, så att jag gladde mig ännu mer. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade, om än bara för en tid. Men nu glädjer jag mig, inte därför att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade. Alltså, titta bara på vad han skriver där. Han skriver alltså, ni ångrade er. Det är alltså inte bara den här mannen som gjort orätt, utan det är hela församlingen. Ni blev sorgsna, församlingen blev sorgsen. Församlingen ångrade sig. Och sen säger han, det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade. Alltså hela det här debaclet är intaget i Kristus. Precis som jag talat om det mesta av tiden idag. Det var ju efter Guds vilja. Alla kanske tänkte, det här var inte Guds vilja, att vi skulle bli osams. Paulus säger, detta är i Guds vilja. Och det här kommer att samverka till det bästa. Det samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Det vill säga de som lyfter blicken och ser vad Gud har gjort i Kristus. Då smälter allt annat bort. Och då ser de ingen utom Kristus alena. Och därför så var hela processen, och det var ju jättebra att kunna se Kristus alena. Därför blev den här händelsen någonting som samverkade till det bästa. Och ni har inte lidit någon skada genom oss, säger han i vers 9. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Se just detta, att ni greps av sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken. När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som hade gjort orätt eller med tanke på den som hade lidit orätt, utan för att det skulle stå klart för er inför Gud hur ivrigt ni tar er an vår sak. Därför har vi blivit tröstade. Till denna tröst kom den ännu större glädjen över att se Titus så glad. Ser ni att det samverkar till det bästa? Gå tillbaka nu till andra kapitlet. Så kan vi se några saker ytterligare om vi nu försöker fokusera på den här personen och försöker ta reda på vad är det för händelse som har utlöst den här situationen i Korint. Ja, det står i vers 5 att det är en viss person. En viss person. Är det så att Paulus inte vet vem det är? En viss person har orsakat sorg. Eller ett rykte han har hört. Vi vet alltså inte riktigt. Vi vet för det andra däremot att det är en han. För det står så är det inte mig han har bedrövat. Och vers 6, det räcker med den bestraffning han har fått av de flesta. Och i vers 8, därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. Det står också i vers 6. I vers 5 står det ju. Det är inte mig han har bedrövat. Man kanske trodde det, att det var Paulus han hade gett sig på. Och det var det säkert också. Men i viss mån er alla. Därför att de är ju alla i Kristus. Och det är därför hela församlingen tar skada också. Det här är inte en sak som drabbar bara en individ, utan det drabbar gemenskapen. Det drabbar er alla. Sen vet vi vidare i vers 6 då att han har fått sin bestraffning. Men det står också i vers 6 att den bestraffningen har han fått av de flesta. Det vill säga inte alla. Så här har varit en ovisshet om hur det ska gå. Bestraffningen vet man ju inte vad det är, men man misstänker när man analyserar det här att det skulle kunna vara att han blev utestängd från nattvarden. Nattvarden var ju det heligas gemenskap. Det var brödet som man bröt i Kristus. Men den här mannen då hade ställts utanför. Sen så står det vidare då att de har fått det här tårebrevet och nu ska de istället, vers 7, förlåta och trösta honom så att mannen inte alldeles går under i sin djupa sorg. De ska bemöta honom med kärlek. Vi tar också vers 9 till och med 11. Ja, men det läste vi också, va? 9 till och med 11. Men där står något anmärkningsvärt i vers 9. När jag skrev till er så var det alltså inte i första hand för att reda ut det, för det hade han ju försökt göra på snabbvisiten, men det gick ju inte. Utan han skriver till dem och vill skriva till dem så att de inte blir ännu mer bedrövade, utan han vill bevisa dem sin fortsatta kärlek trots att församlingen har gått i diket. Det ligger bakom hans motiv med det här tårebrevet. Men det finns också en annan avsikt med brevet som kommer fram här nu i vers 9. Det står nämligen att han skriver till dem för att också få veta om ni skulle bestå provet. Och om ni ska vara lydiga i allt. Så brevet, hans förhoppning med brevet var alltså att korintierna skulle reda ut den här orätten och försona sig med Paulus och se att de båda i sina ofullkomligheter lever i Kristus. Så när han skriver brevet med den avsikten så blir det ju samtidigt ett test för församlingen. Paulus kommer nu att se om de tar emot honom när han ödmjukar sig för dem, eller hur jag ska uttrycka det. Det vill säga om de kommer att bestå det prov, det är ju en prövning församlingen går igenom. Kommer de att gå igenom prövningen så att det blir till det bästa? Det är ju syftet med alltihopa. Kommer de att vara lydiga i allt? Det vill säga också när det gäller att böja sig under Paulus ändrade resplaner. De måste ge efter. De måste se liksom i Kristusperspektivet. Och det ligger också i brevets förlängning. Men det är intressant att se att Paulus genomgående inte bara vill deras bästa utan faktiskt också ser församlingen i Korint som en församling i Kristus. Alltså de är ju som jag säger båda i Kristus. Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Titta i kapitel 4, vers 5. Så ser du mera utav Paulus hjärta. Han säger så här: vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren. Och oss som era tjänare. För Jesus skull. Eller i kapitel 10. Där säger han i vers 18. Det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet. Utan den som Herren rekommenderar. Så Paulus försökte inte till det yttersta liksom hävda sig själv. Och korintierna kunde inte göra det heller. De hade förmodligen inte mött varandra på det sättet. Men det fanns inte heller någon sån avsikt hos Paulus. Utan Paulus menar att det är ju inte oss själva vi predikar. Det är ju Kristus. Och om det ska bli en försoning så är det inte därför att vi får rekommendationsbrev från en tredje part. Eller för att vi rekommenderar oss själva. Utan det är för att Kristus godkänner. Eller Gud godkänner försoningen i Kristus. Gud är den som befäster oss, som smörjer oss, som sätter sitt sigill på oss, som ger oss sin handpenning. Det här vet Paulus. Och han är evangeliets tjänare och också deras tjänare, korintiernas tjänare. Men korintierna måste förstå att Paulus är Kristi tjänare och att han är deras tjänare och inte deras herre. Vi kommer inte som herremän, läste vi ju nyss. Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje eftersom ni står fasta i tron. Till sist måste det här ha gått in hos korintierna. Och till sist så måste det ha förlöst den här mannen som hade begått en orätt. Och det var det Titus fick vara med om. Och det var det Titus berättade för Paulus och som gjorde att Paulus skrev andra korintierbrevet. Amen. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber att du fortsätter att tala in i våra liv och i våra gemenskap så att vi kan se hur vi hör samman i dig. Att vi är insatta i en helig gemenskap där du är Herren och vi är varandras tjänare. Herre, vi överlåter oss själva i dina händer. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Andra Korintierbrevet är vi håller på med och det här var del 5. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här på måndagar i närradion klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Och jag som varit presentatör heter Ulf Gustafsson och jag har också varit tekniker. Efter programmet så följer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Jag önskar dig en skön fortsättning på veckan.